har ett ord från Romarbrevet 8. Ett bibelsammanhang som kan vara värt att memorera och kanske till och med lära sig utan till om man har den förmågan. Så här. Vad ska vi nu säga om detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest, förföljelse eller svält, nakenhet, fara eller svärd? Det står ju skrivet, för din skull dödas vi dagen lång, vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. För jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Amen. Tre enkla punkter jag vill och hoppas i alla fall att kunna inspirera dig med idag. Och vi går in i den första direkt. För det första, Gud är på din sida. Paulus säger så här, att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Jesu kärlek eller Guds kärlek till dig är så stor att han, alltså Gud, var beredd att låta sin egen son lida och dö för just din skull. Det står, jag finner det lite inspirerande i passionstexten som vi snart närmar oss den här påsken. Men det står där att Jesus i Getsemane så står att han bad under ångest. Och han ber de här välkända orden, Fader, om möjligt, ta denna bägare ifrån mig. Bägaren betydde, ta bort det här lidande som väntar mig. Om möjligt. Men så sätter han in en klausul där han säger, men ske inte min vilja, utan ske din vilja. Han bad, går det för mig, alltså för Jesus, att gå någon annan väg än korsets väg, så låt mig hitta den vägen, låt mig få den vägen. Men låt inte vara min vilja som äger rum, utan Guds vilja. Jesus visste vad som väntade. Han visste att han skulle snart bli torterad, hånad och korsfäst, alltså dödad, under svåra omständigheter som det då innebar. Men denna bön tycktes inte Gud svara på. Inte på det sättet som Jesus bad den i alla fall. För det tycks ju vara så att det fanns en kärlek till Guds favoritskapelse. Och vi ser det i första Mosebok, så står det att han skapade djur, han skapade himlar och vatten och fossiler och allt möjligt. Och så det var gott. Men sen skapade han på sjätte dagen människan. Och då säger Gud, det var mycket gott. Och det finns på något sätt en skapelsens krona i människan. Som Gud på något sätt verkar ha favoriserat över allt annan skapelse. Över djuren till och med och träden. Ingenting mot alla träd älskar det här runt omkring oss. Men det verkar som så att Gud älskar mera människorna än träden. Och jag, med det sagt så är jag för att spara på miljön och mot Amazons skogshyvling, vi måste säga det för den sakens skull. Men det finns en kärlek från Gud som bevisas för människan genom att han till och med låter sin enda son gå igenom denna tortyr och denna död. Och det finns en missförståelse hos många människor idag. Att Gud på något märkligt sätt skulle ha en glädje i att det går dåligt för människan. Hur många gånger har jag inte hört den här meningen sägas? Gud känns långt bort. Du har säkert känt så någon gång själv. Att utgångsläget för Gud och människan skulle vara att han är emot oss. Och han har någon glädje i, när han på något sätt i att det går dåligt för människan. Men Hesekiel säger det i kapitel 18, tror jag, där någonstans i mitten, att jag finner ingen glädje i att en enda syndare går förlorad, utan jag önskar att hon skulle omvända sig och få liv. Och vi tror så lätt att bara och endast då, om vi gör massa med bra saker, så blir vi godkända av honom. Och det är en väldigt farlig teologi att leva i. För då hela tiden så lever vi en uppförsbacke. Och vi tror att vi bara närmar oss Gud genom våra gärningar och genom bra flyt och en viss dos tur. Men utgångsläget borde vara det att Gud själv först och främst har närmat sig människan. Och på vilket sätt närmar han sig dig och mig? Jo, främst genom att han lät din egen son Jesus Kristus dö för dig och för mig. Man är själv förälder i pluralform nu för tiden, jag vet inte man kan vara. Man har flera barn i alla fall. Och man har talat med föräldrar genom åren. Och man har insett när man talat med människor som är föräldrar att de gör allt för sina barn. Det borde vara så i alla fall. Man vakar nätter igenom om barnet är sjukt. Man tar ett extra jobb för att barnen ska få allt som de behöver. Och man är till och med beredd att hoppa framför en bil om det innebär att barnet skulle bli räddat framom en själv. En föräldrars kärlek till sitt barn är någonting av det starkaste vi har här på jorden. Och då tänker jag så här, att om vi människor har en sån stark kärlek, vi ofullkomliga människor har en så stark kärlek till våra barn. Hur mycket starkare kärlek känner inte fadern inför sonen? Och trots det så tillåter han sonen gå igenom både tortyr, mobbning och avrättning. Jesus säger på ett ställe att han ska kunna sända en förstärkning på 60 000 änglar. En befallning. Matteus 26:53. 60 000. Och vi som har läst både gamla och nya testamentet vet att de änglarna, de gick inte av för hackor. Det var ganska hårda, stridslystna varelser som kunde göra det ena och det andra. Så Jesus i denna kampen som han upplever, han ska kunna bett en bön och sagt till fadern, ja men jag behöver lite förstärkning här, sänd nu Gabriel och Mikael och deras vänner också. Så får ni hjälpa mig i den här kampen. Men Jesus väljer att inte be den bönen och fadern väljer att inte sända dessa änglar. Varför? För att det finns en kärlek från fadern, från Gud till människan, som är så stor och så stark att han till och med väljer att genomlida sin egen sons avrättning och tortyr. Det är det perspektivet vi behöver förstå de här orden som Paulus säger, att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Hur bevisar vi det för oss? Jo, men Romarbrevet 5:8 säger att Gud bevisar sin kärlek till oss människor genom att han lät Jesus dö för oss medan vi ännu var syndare. Han lät Jesus dö för att vi ska kunna få liv. Men framförallt så bevisa det för mig, och jag hoppas för dig också, att Gud har rätt. Hela Paulus som sa så här, att om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Och jag vet inte hur han mer ska kunna bevisa det för dig än att han lät Jesus dö för din skull. Vad mera kan Gud göra för att visa att han står på din sida? Gud är inte mot dig. Han är för dig. Han älskar dig med evig kärlek och han vill ditt allra bästa. Han känner din kamp och han vill bära dig igenom den. Gud är för dig. För det andra, Gud har friköpt dig. Elias, får vi lite bort det eko, lite på något sätt bullrar min tinnitus här på scen. Tack. Gud har friköpt dig. Det står, vem är det som fördömer? Gud är den som frikänner. Det måste någonstans för dig vara åtminstone lite mer optimistiskt än pessimistiskt att ha en Gud på din sida som också frikänner dig. Hallå. Det borde ju vara så i alla fall. Vem kan anklaga Guds utvalda, utbrister Paulus? Gud är den som frikänner. Jag har berättat den här stora några gånger för, men jag tycker om den när jag gjorde en karriär en gång på Gröna Lund. Och jag stod där och hade hand om några nyckelpigor som gick 0,1 km i timmen. Höjdskillnaden var 0,2 cent. Men där stod man en gång med de här nyckelpigorna och så plötsligt så kommer det en armé med barn springande mot det. Och som en god Gröna Lundarbetare man tog fram en tronsköld, åndens svärd, och skulle stå emot dem. Och de kommer emot, det var kanske 10 barn, 8-10 stycken. Och så kommer det första barnet fram till mig och säger att vi får åka de här gratis för min pappa har ett kort. Och jag visste, jag jobbade där hela sommaren, jag var en veteran Gröna Lundare vid den tiden. Jag visste att det finns inga sådana kort. För man köpte ett armband och så fick man vara där, kunde man ha ett guldarmband, då fick man vara där hela tiden, hela sommaren när man så önskar. Och så inte, bort med ungefär, vifta bort dem. Ni vet hur man blir, nitisk Gröna Lundvakt. Och så kommer en man gående, lugna steg. Jackan såg lite som mer snobbig ut än normalt. Och så drar han upp ett kort framför mig. Där det står namnet, står det Gröna Lund ägare. Och då var det inte någonting att man sköt bort barnen, utan det var röda mattan. Ni får nyckelpigorna hela dagen, om ni så önskar. Och någonstans tänker jag att någonting åt det hållet så är det med dig och din kristna tro. Handlar inte om dig, det handlar om någon där det står ägare som betalar ditt pris. Paulus säger tidigare i Romarbrevet 3 att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det förklaras rättfärdiga genom en gåva av hans nåd. Därför att det är friköpta av Kristus Jesus. Jag vet inte om du har fått paket på posten någon gång. Min jula suckar ibland när de kommer i de paketen för... Ibland är det lite bredspel och ibland lite mindre och ibland lite mer. Men det kommer ibland av någon orsak, neddimpandes. Och så kommer en lapp hem så står det, du har fått ett paket. Och så ska du visa upp något ID och så får du ta ut det där paketet. Men längst ner på den lappen så står det också en annan sak. Det står att man, om man av orsak annan eller ingen annan så inte kan hämta ut det paketet, så kan man göra en fullmakt. Så man kan skriva en fullmakt åt någon annan som kan ge ut paketet i ditt namn. Du skriver lite uppgifter och signum och smileysar och sånt. Och så går människan ut till affären eller till posten. Det finns inga post nu för tiden, men var man nu får ut sina paket så visar man den här fullmakten. Och i den stunden så vore det som om det vore du själv som hämtar ut paketet. fast det inte är du. Men tack vare fullmakten så blir det du. För att komma in i himlen så behöver vi ha en himmelsk fullmakt. Synden går inte ihop med Gud. Det är så. Det är det som är problemet med människan. Romarbrevet som Paulus använder för att friköpa, så är ordet som också användes för att köpa fri en slav. Du blev friköpt och sen var du inte längre slav. Och på något sätt att gå från det där slaveriet, från det fängelset, från det läget där du under ditt slaveri, till att bli friköpt från det. Då är det ju inte du egentligen som har gjort någonting åt det, utan det är någon som har friköpt dig. Hänger ni med? Du var slav, någon har friköpt dig. Då är du bara glad att, ja men tack Jesus, 30 silvermynt som priset var för en slav. En månadslön, ungefär på den tiden. Jesus har alltså fullständigt och fullkomligt friköpt dig. Det finns ingenting kvar att betala, utan hela skulden är betalt. Och det krav som vittnade mot dig enligt Paulus egna ord i en av hans brev, Kolosserbrevet 2, det är utplånat, står det. Du har inte utplånat det. Det är Jesus som har gjort det. Men om jag syndar och gör bort mig då? Hur kan jag vara en kristen och så ofullkomlig som man är så många gånger? Johannes uttrycker det så här. Men om vi syndar. Jag ska se om jag hittar det stället. Här. Jag skriver till er för att ni inte ska synda. Men om någon syndar så har vi en som för vår talan inför Fadern, Jesus Kristus. Den rättfärdige. Första Johannes brevet där, kapitel 2. Jesus säger så här. Att hans mål här, en av hans mål här på jorden, är att ge sitt liv till lösen för många. Att hans mål här på jorden var att han skulle ge sitt liv för att betala fri dig och dig och dig. Och gärna alla andra också för den delen. Priset är betalt och för evig tid. Evangelium, det grekiska ordet för evangelium, det betyder egentligen de glada nyheterna. Kristna tron borde vara glada nyheter. Inte de melankoliska nyheterna och inte TV-nytt eller Rapport, utan de glada nyheterna. När du läser din bibel, när du kommer till Gud, när du ber och när du fastar, vad du håller på med, det är någonting som ger dig glädje. Snarare än bördor. Religionen ger oss bördor, men Jesus Kristus ger oss glädje. Gud anser att du räcker till och du duger, för priset för länge sedan blev betalt och du blev friköpt av Jesus själv. Jesus säger så här, och kom ihåg den ställen, Johannes 6 någonstans, 37 eventuellt, att alla de som kommer till mig, alla, ingen av dem kommer jag någonsin att kasta ut. Ibland så lever någon uppfattning i att oj, nu har jag varit lite sämre kristen och sen har jag hoppat ut ur Guds rike. Gud är nog starkare än dig på det sättet. Att du inte är någon jojo som hoppar ut och in genom Guds rike. Utan han håller i dig med sina sårbemärkta händer. Han har betalat priser för ditt liv. Du har inte gjort någonting för att försena det. Du har bara tagit emot det som en gåva. Det kristna livet är en gåva som vi tar emot enligt Efesierbrevet 2, där kring 8-9 någonstans. För vi är friköpta av Jesus. Och han håller dig kvar hos honom för evigt. För det tredje och det sista så är jag också en övervinnare. Vad kan skilja oss från Guds kärlek i Jesus Kristus? Enligt Rombrevet, ingenting. Jesus har uppstått från de döda. Han, alltså Jesus, har besegrat allt som kunde komma mellan dig och Gud. När Paulus ska försvara den kristna tron i 1 Korintherbrevet 15 så säger han så här, att vår kristna tro är meningslös om inte Kristus har uppstått från de döda. Meningslös. Att vi sitter här och slösar bort vår tid en söndag. Det finns bättre saker att göra ifall Kristus inte har uppstått från de döda. Men det har han gjort. Och det tror vi på. Och vi har mycket, mycket bevis för det om man vill ha en sån diskussion. Men som sagt, om Jesus har uppstått från de döda så har han besegrat både synden och döden en gång för alla. Genom synden kom döden in i en människas liv. Döden både fysiskt men också i relation till vår fader i himmelen. Tack vare Jesus eviga seger på korset så är dessa två saker röjda ur vägen. Det är därför som Paulus kan triumfartat uttrycka sig så här. Att han är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makt är höjd eller djup eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det finns, kära vän, absolut ingenting som kan skilja dig från Gud. Ja, men synden då? Ja, men vad sa vi just att skuldebrevet som vittnar mot oss, det är pulveriserat på korset. Ja, men jag springer bort från Gud. Ja, men du kan alltid springa tillbaka till honom. Så länge du vill. Så länge du har en längtan, en önskan, en kärlek. Så finns det alltid en fader som står där som den förlorade sonens pappa. Han står där i horisonten och tittar. Och när han ser dig ta det första steget så rusar han och tar alla andra steg själv. Det finns ingenting som kan skilja dig från Guds kärlek. Det finns inga dåliga dagar, inga mänskliga misstag, inga mänskliga synder ens mot dig som kan förstöra den relation som Gud vill ha med dig. Jag tror, kära vänner, ibland så behöver vi ha en lite större Guds bild. Vad betyder det? Jo, det betyder att du behöver tro att Gud är lite mäktigare än vad du tror. Gud har en förmåga att i märkliga omständigheter alltid få kontakt med människor. Vi känner till Paulus och Silas i Apostlagärningarna i kapitel 16 när de är där misshandlade och slagna där längst in i fängelsehålan. Längst in där är de. Och det är inget strandhotell. Till fängelse på den tiden. Det var smuts och det var råttor och det var vatten och det var sjukdomar och elände. Längst in, där är de. Och står att de ber och sjunger lovsånger till Herren. Och i den stunden när man kan känna att livet är förstört och allting, alla ens drömmar och visioner, de håller på att gå i kras och där är man i stocken och man är piskad och det är råttor här och det är råttor där och fladdermöss och kanske en bison också, jag vet inte allt som fanns där i fängelse. Man är omringad av livets elände. I den stunden när de lovsjunger Herren så svarar Gud på deras lovsång och bön genom att en jordbävning kommer på platsen och fängelsedörren öppnas. Och det visar på något sätt för mig att när vi kommer till Gud i livets svåra omständigheter då svarar Gud ofta på våra böner så att dörren som har varit stängd och fast och stocken som varit på oss och råttan som biter oss i lilltån, det på något sätt bara får ge vika. För Guds ljus lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. För det finns ingenting som kan skilja dig från Guds kärlek i Jesus Kristus när han är din Herre. Ingenting. Varenda vecka får vi bönämnen hit i församlingen som visar att livet kan vara ganska tufft. Jag läste här om dagen bara, eller idag faktiskt, om en som har skickat och ville att vi skulle be för det var ångest och det var självmordstankar och depression. Det var en jobbig historia när människor kämpar, har det tufft. Och livet är tufft, kära vän, emellanåt. Men tänk vad fantastiskt att vi har en Jesus som har gått den här resan. Som har kämpat med ångest. Han har fått se sina bästa vänner överge honom. Springa iväg och förneka honom. Han har fått bli torterad, misshandlad, hånad. De hade ett alternativ där de skulle frige en fånge. Det var Barabbas, eller det var Jesus. Och Barabbas, han hade både varit våldsam och mördat och haft sig. Och vi har Jesus på andra sidan som inte har gjort någon förnär. Som har botat de sjuka, som har mättat de hungriga. Som har gett hopp till Israel. Och så får han den stunden bara höra hur de hela kören bara ropar: frige Barabbas, korsfäst Jesus. Jesus vet vad det är att ha kamp. Jesus vet vad det är att hänga där på korset och se hur hela himlarymden blir mörk i flera timmar. Man får utbrista med orden: min far, varför har du övergivit mig? Jesus vet vad det är att besöka det mörkaste av det mörka. Men Jesus är också den som säger när han dör: det är fullbordat. Han dör inte i ett nederlag, han dör i en triumf. För han vet att nu när han dör så syndens pris blir betalt. Människor som får ett tillträde in i det allra heligaste. Människor som kämpar i 1000 år framöver kommer genom en bön att kunna få direkt kontakt med Fadern. Fadern som är med oss och vill hjälpa oss i alla våra utmaningar. Tycker ändå att det är så fascinerande det står om Jesus att vi inte har en överstepräst som inte kan ha medlidande med våra svagheter utan en som blev prövad i allt men utan synd. Utmaningarna försvinner inte från oss. Men jag brukar tänka så: nu är det bättre att ha Jesus med oss i utmaningarna än att inte ha det. Att vi till och med kan känna frid mitt i all storm som pågår runt omkring oss. Att vi som Paulus och Silas kan lovsjunga och be böner mitt i stocken. Och känna bara att Gud också där har kontroll. Där dörrarna öppnas. Kanske du har någon dörr som behöver öppnas idag när du är inne i din stock. Du kanske har planerat någonting bra som du har sett fram emot. Och allt det dåliga istället hänt. Du är in där i det mörka, det smutsiga och det jobbiga. Du funderar: vad i all sin dar är det här? Vart har Gud försvunnit? Jag vill bara uppmuntra dig till att bara kom närmare honom. För Gud kan låta en jordbävning ske i ditt liv. Han kan bara skaka om dig så att dörrarna bara far upp. Stocken försvinner. Du får uppleva hur Gud är med dig även i denna stund. Detta är evangelium. Att Gud är på din sida. Att han har friköpt dig och genom allt. Så vinner han striden för dig. Att du är en övervinnare. Inte i dig själv, men för att han har vunnit striden för dig på Golgata kors för 2000 år sedan, ska vi be.